Då kör vi nya avsnitt i comebackande Sunnebo-podden. Och det kommer bli alltså 2 avsnitt i månaden varje torsdag. Nya gäster med fokus på idrott fortfarande. Men vi kommer, eller jag, Andreas Thuné, kommer blanda med lite annat än idrott. Dagens avsnitt med Rada Pricha sponsras av er lokala sporthandlare Intersport. Beläget V4-an i Ljungby. I butiken hittar du allt som en modern sportbutik ska kunna erbjuda. Men med tydlig specialisering mot löpning, outdoor, fiske, fotboll, fitness, hockey, innebandy och längdskidåkning. Och i butiken möts ni av väl kunnig personal och engagerad. Öppet 7 dagar i veckan. God lyssning. Då kör vi ett nytt avsnitt i den på nyttfödda podden Sunnebo-podden 2024. Och detta blir ju mitt 100:e podcastavsnitt med dig, Rade Pricha. Nu uttalar jag det rätt, eller?
Ja, det gör du.
Vi pratade lite innan, du har ju vunnit i 4 länder. Jag säger 8 mästerskap, du säger 7. Vi får se här framöver. Är du en vinnare, Rade?
Ja, men det tycker jag att jag är. Fått uppleva mycket och fått vinna ligan i med många olika länder. Samtidigt som man har varit med om att åka ner ur ligor också, så man har fått uppleva det med. Men jag skulle ändå säga att jag är en vinnare eller vinnarskalle. Det tror jag de allra flesta som kom upp på högsta nivån är någonstans.
Vi har ju den här podden på ren småländska. Hur mycket smålänning är det kvar i dig?
Nej, men en hel del tror jag nog. Alltså jag bor ju i Skåne och de tycker jag pratar småländska. Jag är här hemma i Ljungby, tycker de jag pratar skånska. Så.
Får blanda lite.
Exakt.
Hur ofta är du hemma i Ljungby?
Nej, men inte så ofta. Alltså när jag kan hälsa på morsan och syrran. Så morsan får träffa barnbarnen lite. Men när jag kan så åker jag hem.
Och jag har ju jagat din svåger Tommy Engvall. Du får lägga in ett gott ord med så han kommer med i denna podden.
Ja, men det ska jag göra. Mm. Det ska jag säga till honom.
Vi ska ju gå igenom din långa, framgångsrika karriär. Ju. Men efter avslutad, när du väl slutade med fotbollen. Var det självklart för dig att du är agent idag, ska vi säga? Eller tränarkarriären, fanns den?
Den fanns. Jag var alltså, nästan direkt efter jag slutade spela så var jag U16-tränare i Malmö FF. Men sen så dök den här möjligheten upp att få arbeta med Nordic Sky som jag nog skulle säga Skandinaviens största agentur. Med kontor i både Sverige, Norge och Danmark och USA och även Turkiet. Och när den möjligheten dök upp så tänkte jag men jag hoppar på det och ska hjälpa till med talangerna nere i södra Sverige. Mm.
Och du är ju inga dussinlirare som är med i Nordic Sky. Ni har ju Ödegård.
Ja.
Vad kan du säga? En sån som han, vad värderas han till? Säkert 700-800 miljoner?
Oh, det är svårt att säga. Alltså, med dagens summor i fotbollen, alltså, det är helt omöjligt att spekulera hur mycket han är värd. Mm.
Men han är den största stjärnan ni har, eller?
Ja, det är det.
Ja. Sen har ni väl även Lukas Bergvall, va?
Ja,
i Djurgården.
Stämmer.
Vad kan du säga om Lukas? Det säger ju alla är den nya. Håller du med om det? Storstjärnan?
Ja, men Lukas är riktigt bra. Han har ett sånt stort register för, alltså på den positionen som han spelar centralt. Han kan göra mål, han kan göra det där lilla extra. Alltså folk brukar fråga mig om man jämför honom med Hugo Larsson till exempel från Malmö som gick till Frankfurt, så 2 likvärdiga spelare men med ändå stor skillnad på dem. Där Lukas har ett ännu större register. Sen är de olika som spelar. Som sagt, Hugo är fantastiskt smart spelare som ser det svåra så enkelt ut. Liksom. Men du kan få lite mer extraordinära grejer från Lukas.
Mm. Och det går ju rykte om att han är snart ute i Europa.
Ja, men det är mycket intresse såklart. Det är många stora klubbar som har visat intresse. Mm.
som agent till spelaren? Är man både bollplank, alltså hur, vad har ni för relation till era spelare?
Nej, men jag försöker väl relatera rätt mycket till mig själv och till min egen karriär och alltså alla tankar som snurrar runt i huvudet när det gäller från, alltså när det kommer klubbar som är intresserade och det är mycket som ska stämma och jag tror det är viktigt att ha huvudet på rätt skaft, alltså att man inte svävar iväg och att man håller sig nere på jorden, för jag har sett så många spelare som har varit talang eller vad man nu ska säga, men som slutar göra jobbet och då tar det stopp. Utan när du väl kom upp, om du kommer med i pojklandslag till exempel, eller inte kommer med i pojklandslaget, då gäller det att bara fortsätta ligga i. Finns inget annat.
Du bor ju i Lomma. Var det självklart för dig att det skulle bli Skåne när familjen flyttade tillbaka till Sverige?
Nej, min fru är från Lomma och jag sa hela tiden till henne, vi flyttade runt, vi bodde i 14 år utomlands och redan från början så sa jag till henne att den dagen vi flyttar hem så är det hon som får bestämma var vi ska bo.
Mm. Skåne är ju fint med, jag har en fru som är från Malmö, Lindeborg.
Ja, okay. Ja, men det är det. Ja. Alltså, nära till allt.
Ja, ja. Dina båda söner, hur engagerad är du i deras karriär? Du kan ju berätta lite om dem.
Jo, men jag är väldigt engagerad. Alltså Tim nu som är, han blir 22 nästa år. Han har gått igenom allt som jag gick igenom som ung. Och nu är han i Ålborg. Det är klart vi går igenom matcherna när han har spelat. Går igenom det som har varit bra men även det som har varit dåligt. Jag tror det är viktigt att få höra. Även om man inte har gjort det bra så är det nog viktigt att få, alltså reflektera till dem, till ens misstag med, inte bara höra det som är bra. Och sen så har vi Liam då som är i Kalmar FFs U19-lag. Liam 18 blir 19 nästa år, så bör snart bli dags för honom att ta steget upp i A-lag med.
Mm. Ja, det är härligt att vara engagerad i sina barn, det ska man ju vara.
Ja.
Absolut. Om vi tar det från början, så du är född 13 juni 1980.
30.
Ja, 30. Ja. I Ljungby.
Mm.
Vad kan du berätta om uppväxten?
Nej, men jag hade en bra uppväxt. Det var ju mycket fotboll som sagt. Men alltså det var ju lag. Alltså, jag kunde ju cykla ner till Lagervallen 3-4 timmar innan en träning. Och bara stå där och skjuta med några kompisar. Gick på Ekebackenskolan från början. Flyttade sen till Hjortsbergsskolan, sen gick jag även på Kungshögskolan, högstadiet och så ettan i gymnasiet på Sunneborgsskolan. Men vad ska man säga mer, alltså, jag hade en bra uppväxt. Mycket lek, mycket spring, mycket fotboll som sagt.
Ja. Andra idrotter, jag vet du höll ju på och lite med ishockey som det inte blev och...
Nej, jag fick ju aldrig börja spela för mamma. Men jag tror jag hade kunnat bli bra i hockey med faktiskt. Spela lite volleyboll. Men sen så provar man ju på allting egentligen. Alltså på den tiden med skolan. Det var ju skolmästerskap i allt. Pingis, basket, friidrott. Så man höll ju på med det mesta egentligen på ett eller annat sätt.
Mm. Och just ni som är födda 1980, det var ju både du, Vainis, ska vi säga, vass med.
Ja, men du hade fler. Martin Berglund och ännu fler. Det var ju, alltså när det var sådana springtävlingar och sånt så vet man ju. Det var ju, det stod ju alltid mellan oss.
Mm.
Oss fyra, fem stycken.
Mm. Kände du tidigt, Radde, att du hade talangen för idrott och framförallt då fotboll?
Ja men det tycker jag väl ändå, även fast man inte kanske tänkte på det på samma sätt som barn gör idag. För idag är det ju, från de är 7-8 år liksom, ska de bli fotbollsproff. Så jag började väl inte inse det förrän jag kanske var 15. När jag kom med i Smålandslaget först och så pojklandslaget fotboll. Det var först då jag började tänka, fan kan de bli fotbollsspelare. Så innan dess hade man väl egentligen inte tankarna på det.
Mm.
Och där, där gick det ju rätt snabbt sen. Men det är ett annat, det är ett annat klimat idag än vad det var när jag själv var liten.
Ja. Pojklaget DLF 80-killarna där, hur stod ni i Småland? Minns du det?
Vi var bra, vi gick till DM-final som 14-åringar. Tyvärr så förlorade vi finalen där mot Vetlanda, tror jag. Så vi hade många bra spelare. Men de flesta, de som var... Alltså många spelade hockey med. Och det var många som valde hockeyn till slut. Och där tror jag egentligen en nackdel är för LF kanske. Att det är många som är bra på fotboll men som satsar på hockeyn tyvärr. Annars hade nog LF varit mycket bättre än vad de är idag.
Mm. Bra förklaring, för jag hade tänkt fråga det sen i slutet. För LF har ju egentligen bara fått fram dig till den yttersta toppen. Och då ska vi veta att Ljungby är ju Smålands största klubb ju.
Ja.
Alltså med antal spelare, både killar och tjejer.
Ja, det visste jag faktiskt inte.
Jo.
Ja.
Det, jag tror det är det. Och det kan ju vara en förklaring som du säger. För jag har en son själv som är 13 år.
Mm.
Nu slutar alla ishockeykillarna.
Ja.
Inför detta året.
Ja.
Håller du med om det?
Ja, men jag tror det är en förklaring, helt klart. Sen samtidigt så tror man... nu hade jag kanske tur, jag blev alltså lite av en slump kanske som jag blev. Jag fick vara med i Gothia Cup när jag var 14 år med de som var med J2-an då, kommer jag ihåg. Och vi gick ju till avslutspel och fick möta J1-an. Och där gick det väldigt bra för mig. Det blev 1-1 tror jag, så förlorade vi på straffa. Mot J1-an och därefter så fick jag börja träna med dem och vet, fick en helt annan fysik kanske och allt vad det innebar och så småningom upp i A-laget ganska snabbt. Men jag vet inte hur de tränar och sådär, men alltså man måste kunna våga ställa krav även när de är lite mindre. Mm. Jag tror det är för snällt i svensk fotboll rent generellt om jag ska jämföra. Jag ser ju mycket ungdomslandskamp. Räcker man åka över till Danmark så är det stor skillnad jämfört med hur det är i Sverige.
Mm. Mm, nej, det kan nog vara så. Och redan som 15-åring då blev du uppflyttad i LFs A-lag.
Mm.
Vad minns du av, du gör ju två raka säsonger. Vad minns du av dina säsonger, seniorfotbollen i Ljungby? Ja, nu var du ju inte senior, men
nej.
Du spelade ju.
Ja, jag kom ihåg det första halvåret. Jag blev uppflyttad på sommaren. Då var väl A-laget i division 2, tror jag. Men så åkte vi ner i trean. Och så spelade jag en säsong i trean. Och sen gick vi upp igen i tvåan. Och då spelade jag en halv säsong i tvåan innan jag flyttade till Helsingborg. Jag kommer ihåg... vissa grejer kommer man ju ihåg bra. Jag kommer ihåg inför ett derby. Jag vet inte om det var Älmhult eller Strömsnäs vi skulle möta när vi skulle springa in på planen där på Lagavallen i mitten. Så snubblar jag ju på den längdhoppsgropen där.
Ja.
Och trillar. Det är ett
starkt. Käkade grus.
Ja, exakt. Starkt minne. Nej, men annars, jag vet, några enstaka minnen, ja. Det är svårt
att... Ja. Har du alltid gjort mycket mål? Från tidig ålder?
Ja, det har jag.
För du öste ju in mål här med ju.
Ja.
Och det är ju en viss talang för ja, att göra det.
Ja, nej, men det har jag alltid gjort mycket mål. Så jag kommer ihåg Mats Berglund då som var min tränare. Jag kommer ihåg när han satte ner mig som mittback en match mot Älmhult borta och i paus. De gör 1-0, de gör 2-0. Sen tror jag att jag gör 2-1 tror jag. Och drivlar igenom hela laget. Och sen i paus att jag, fan, jag vill inte spela mittback, men jag tycker det är så jävla tråkigt. Ja, men tycker du är tråkigt så kan du gå in och duscha, säger Mats då till mig. Ja, och jag gick in och duschade. Och sen kom man tillbaka så stod det 7-1 till Älmhult. Men annars, jag har gjort mycket mål, har jag.
Mm, mm. Just Mats Berglund, vad kan du säga om honom? Har han betytt mycket för dig, eller?
Ja, det har han. Alltså, både Martin och Niklas, Mats barn då, som är två bra kompisar, två bra vänner till mig. Och jag var ju mycket där som liten. Så Mats var lite som en extra pappa.
Mm.
Sov över mycket hos dem. Jag åkte med dem till olika ställen. var på cykel, lite minicykelsemester i Halmstad med dem. Så jag har mycket att se upp till Mats.
Mm. Och han är väl still going strong, tror jag.
Ja, ja.
I Ljungby.
Ja, det
är. Ja, det är rätt. 98 då så väljer du att gå till Helsingborg. Fanns det andra anbud, minns du det? Eller?
97.
Eller 97 till, ja, och med.
Oh. Jo, men det fanns det. Öster var intresserade. Andreas Ravelli var tränare då. Kom och han ringde och pratade lite med honom. Tom Prahl ringde från Halmstad. Och jag var även sommarproffs i IFK Göteborg. Och de var också intresserade. Men valet blev HF. Mycket tack vare Jörgen Lennartsson. Som jag gillade och som lyckades övertala mig till att gå till HF.
Han är smålänning med, va?
Exakt.
Växjö.
Ja.
Och det har du inte behövt ångra. För jag menar, redan första året så är ni i final, väl? SM-final. Eller jag är ute och cyklar?
Ja, alltså jag var i U-laget först.
Du var i U-laget först, ja.
Första två åren, men jag gjorde min debut samma
98
år.
98 där sen.
97 gjorde jag debut.
Ja.
98 så var jag med hela, alltså jag var med ganska mycket på bänken och sådär. Jag tillhörde fortfarande U-laget.
Mm.
Och då förlorade de ju sista matcherna mot Häcken.
Mm.
Och sen 99, så mitt första riktiga A-lagsår. Då lyckades vi vinna SM-guld.
Mm. Och det är då ni vinner med en poängs marginal mot AIK, va?
Ja, exakt. Ja, exakt.
Och Porsche-frillan Aril Stavrum avgör.
Ja, exakt.
vad kan du berätta om guldsäsongen? För jag menar, det är ju succé direkt. Du vinner ju in SM-guld innan du är 20-grad.
Ja. Nej, men det var alltså bara positiva minnen, såklart. Mitt första seniorår på allsvensk nivå, och jag tror jag gjorde 6 mål det mitt första år.
På 17 matcher?
Ja, exakt. Och det var väl bara 14 lagsserie då på den tiden. Av 26 matcher, så jag vet inte, jag kanske startade 9-10 matcher och en del inhopp. Så det får ändå vara ett klart godkänt år för min del.
Mm.
Och sen mottagandet i Helsingborg när vi kom tillbaka där. Vi slog IFK Göteborg i sista omgången. Det var egentligen samma dag som HF, eller vad säger, som LF förlorade mot Öster i kvalet till Superettan.
Mm.
Men det var en fantastisk dag. Ja. Fantastiskt minne.
Ja. Och guldtränaren där är ju Åge Hareide.
Ja.
Den kände före detta Malmö FF, för han har väl varit norsk förbundskapten.
Ja.
Jag tror han är på Island nu.
Ja, exakt.
Vad kan du säga om honom? Han är ju ändå en legendarisk tränare i Skandinavien.
Ja, men jag har mycket att tacka för Åge också. Det är klart det var han som lyfte upp mig i A-laget. Vi var 3 unga killar som blev uppflyttade. Och han gav alla chansen. Så det är klart jag har ingenting ont att säga om Åge.
Och ni hade ju ett grymt lag med. Kan du inte namedroppa lite? Var Roland Nilsson med till exempel?
Ja, Rolle var ju med. Ulrik Jansson. Jesper, vet jag inte om han hade kommit än. Han kom något efter. Kenneth Storvik, Aril Stavrum. Magnus Powell. Erik Wahlstedt. Mattias Lindström var ju i samma ålder som mig idag. Kristoffer Andersson, Erik Edman, Marcus Lantz. Andreas Jakobsson.
Ja, det är ju ett grymt lag.
Vibbe hade nog lämnat.
Var Sven Andersson i mål?
Sven var i mål, ja.
San Siro-Sven.
Exakt.
Ja.
Ja, det är sjukt minne det där med, alltså.
Ja, det ska vi ta här framåt med. Du gör ju ytterligare tre raka säsonger i Helsingborg.
Ja.
Och du fortsätter ju leverera. Du är 11 mål, millennium. 7 mål året efter. Och 2000 är ni ju ytterst nära att vinna igen, ju. Då tar ni ju silvret med, ja, Nanne Bergstrand,
ja,
som tränare.
Ja.
Vad minns du av det? Och vad kan du säga om Nanne? Markaryds egen.
Ja, men jag gillar Nanne också. Alltså, han var väldigt pedagogisk och lugn. Stressade inte egentligen upp sig för någonting. Var väl egentligen han som lärde en om den mentala biten. Det var då man fick upp tankarna till det tankesättet som krävs också, tror jag, idag. Ännu mer idag, tror jag, än vad det var då. Jag kom ihåg, jag var frustrerad ibland på Nanne med att man inte fick spela så mycket som man ville. Men också en väldigt bra och kunnig tränare. Mm.
Och ni kommer ju även ut i Europa ju. Vi sa ju det med Sven Andersson och San Siro-räddningen där. Ja. Var det Rekoba?
Rekoba.
Jag tror det. Vad kan du berätta om den här? Just den matchen, vad minns du av det?
Nej, men du vet, komma dit som 20-åring till San Siro och stort sett fullsatt på läktaren. Vi har slått Inter hemma med 1-0. Micke Hansson gjorde målet. Och kommer dit och vet, jag kom in när det är 20 minuter kvar tror jag. Och vet man, fan, det här kanske går vägen. Och sen 89-90 minuten får de straff. Vet man, bara tänker, alltså världen rasar nästa. Och Sven räddar den straffen. Alltså det är sånt lyckorus. Man vet inte var man ska ta vägen. Nej. Alltså.
Ja, jag ser det framför mig.
Ja.
Ni avancerar ju även till Champions League. Mm. Och där plockar ni väl poäng mot samtliga lag i gruppen.
Ja.
Kan du, minns du vilka ni mötte?
Ja. Bayern München, Paris Saint-Germain och Rosenborg.
Det är ju dödens grupp.
Ja, exakt.
München, vad?
Bayern, kommer ihåg, jag tror vi förlorade med 1-0 hemma. Men lyckades spela 0-0 borta. Kom ihåg deras tränare sa något i tidningarna. 11 friidrottare som vi mötte. Bara sprang.
Ja, ja.
Och sen PSG får vi stryk 4-1 borta. Men spelar väl 1-1 eller 0-0 hemma också, tror jag. Och Rosenborg slår vi hemma 2-0. Men får stryk med 6-1. Och där lyckas jag sätta dit den. Jag kom in i andra halvlek och gör 6-1 målet.
Det räcker ju.
Det räcker. Har man gjort ett mål i Champions League i alla fall.
Ja, visst.
Men då kommer jag ihåg, där spelar de ju, jag trivs bäst i öppna landskap med Ulf Lundell när de gör 6-0 målet liksom. För hånas lite
ja,
extra.
Ja, ja. Ditt sista år då i HF blir 2002.
Mm.
Och då är ju Sören Krantz har ju fått sparken.
Ja.
Peter Svärd tar över.
Ja.
Men du gör bara 6 matcher. Sen går du ju vidare till Hansa Rostock.
Ja.
I den mytomspunna Bundesliga.
Mm.
Vad kan du berätta om den övergången?
Alltså den kom rätt så hastigt. Jag kommer ihåg att slå på text-tv på den tiden. Det fanns inga sociala medier och sånt. Och då stod jag Radepritsa såld till Hansa Rostock. Jaha, det visste jag ingenting om. Fick man ju ringa sin agent och kolla, och då berättade han att ja, men det börjar röra på sig lite. Det kanske, det kommer antagligen att bli av. Och då var det bara ta sitt pick och pack och flytta. Jag var precis nybliven pappa nästan. Tim hade precis fötts, han var 2 månader gammal. Så det var en stor omställning. Alltså jag kommer ihåg när jag ska skriva på papperna, jag och min fru och är över där i Tyskland, och jag kommer ihåg att jag mår så jäkla dåligt när jag ska skriva på, för att jag känner, alltså varför gör jag det här liksom? Alltså jag mår det så fruktansvärt dåligt. Men du vet, man bara skriver på. Och så på båten hem sen efter, för jag skulle hem emellan, och sen så känner jag, men nu känns det lite bättre. Ju närmare hem man kom, desto bättre mådde man. En vecka senare man skulle tillbaka så mådde jag så jävla dåligt igen. Men jag visste man skulle vara där 4 år liksom. Alltså, det är bara att göra det bästa av det. Det går ju över.
Om du hade sagt nej, eller hur funkar det?
Nej.
Jag menar, både klubben vill sälja dig.
I slutändan så är det alltid upp till spelaren själv.
Det är så, va?
Ja, så är det. Och det är någonting jag pratar mycket med mina spelare om. Alltså du kan alltid, det är du som bestämmer liksom. Det ska kännas rätt för dig. Men för mig kändes det inte rätt egentligen. Men man, alltså, man tar sig igenom det. Och det spelar ingen roll vilken ålder man är när man flyttar. Alltså, du kommer få, man får samma känsla. Det är jobbigt. Och sen nästa flytt som kom för mig blir lättare och lättare. Och till slut så var det hur lugnt som helst.
Och jag menar, du är 21-22 år och flyttar till annat land.
Ja.
Då är man ju inte kaxig.
Nej. Och så ska jag inte glömma, jag var dyraste och är fortfarande dyraste nyförvärvet genom tiderna som Hansa Rostock har gjort. Och med det kommer ju pressen. Alltså, om det är pressar hemma i Sverige så är det 100 gånger värre i Tyskland eller England eller Italien. Så det är någonting att ta med sig med.
Vad kostade du då det?
Jag tror det var runt 20 miljoner.
Och det var ju mycket pengar då ju.
Ja.
Och är ju fortfarande.
Ja, absolut.
Givetvis.
Absolut.
Man ska ha respekt för dig med.
Så det var ju, jag kom ju med stora förväntningar. Mm. Alltså det som vi snackade lite här tidigare om forwards. Du mäts i antal mål, ja. Det spelar ingen roll om du är bäst på plan. Har du inte gjort några mål så får du kritik för det. Är du sämst på plan och gör 3 mål så är du kung. Liksom.
Ja, precis. Ja. Om du jämför allsvenskan mot Bundesliga, det måste vara stor skillnad. Eller? Vad känner du?
Ja, men det är klart det. Dels är pressen mycket högre, men det är klart det är bättre fotbollsspelare i varje lag. Liksom. Du spelar mot Bayern München, Borussia Dortmund, alltså de stora klubbarna. Komma dit på bottaplan med 80-90 tusen på läktaren. Det är stor skillnad. Är det.
Den gula väggen i Dortmund.
Ja, exakt.
Men Bundesliga är ju en härlig liga. Jävla drag, va? På publik, ja. Alltid fullsatt väl?
Alltid. Alltså är det någonting som jag ångrar egentligen, det är att jag inte stannar kvar i Tyskland. Alltså det jag skulle varit kvar om det var möjligt, skulle man varit kvar hela sin karriär egentligen.
Stämmer det att man har bonusar i de Bundesliga? Att om man är med i startelvan så får man bonusar?
Ja.
Jag menar, då påverkar väl träningar och sina medspelare?
Ja, men
eller?
Det är klart.
Håller du med om det?
Ja, men det är klart, ja. Kontrakten ser ut så i Tyskland. Du får en premie om du startar. Du har premier om du vinner. I Sverige är det alltid fult att prata om pengar. Skillnaden är när vi var i Tyskland liksom, så kunde kaptenen komma eller presidenten kunde komma in innan match när vi mötte de stora lagen, och vinner nu så är det dubbla premier och alla bara jublar liksom. Men just med det du sa, att om du startar med det, klart det blir ett annat krig på träningarna också, för alla vill ju visa att de ska spela, för det handlar om så pass mycket pengar att det blir ett krig även på träning liksom.
Mm. Och laget Hansa Rostock, vad kan du berätta? Hur stor ni är i Bundesliga? Det var nykomling när du kom, eller hur var det?
Jag tror det var andra säsongen då. Ja. Vi ledde ju ligan efter 4 omgångar.
Ja, det är ju häftigt att ha ledat Bundesliga.
Ja, exakt. Och sen så gick det väl lite neråt. Sen slogs vi slogs ju i botten de flesta, eller alla åren egentligen. Mitt tredje år så åkte vi tyvärr ur. Det var ett jobbigt år. Det var mycket, då höll man sig hemma rätt mycket. Det var en del matcher som man inte kunde fick vänta i 3-4 timmar på arenan innan man kunde köra hem och fick köra bakvägen. Men det var en upplevelse, helt klart.
Mm. Och ni var flera svenskar också, vad jag har för mig.
Ja. Allt som allt så var vi väl mest 6 stycken samtidigt. Och alla 6 startade i en Bundesliga-match mot Nürnberg borta. Den vann vi med 1-0. Annars så startade inte alla. Annars var vi aldrig på planen samtidigt, tror jag inte.
Mm. Du gör 4 raka säsonger i Hansa Rostock. 123 matcher, 23 mål. Det kanske är mer, men det är den statistiken jag har. Om du vill summera dina år i Bundesliga, hur? Vad känner du?
Alltså jag känner väldigt glad att man gjorde det. Som jag sa, jag skulle stannat kvar där. Alltså när man tänker tillbaka. Men assisten där syns inte. Jag gjorde faktiskt en hel del assist med. Men jag önskar att jag hade gjort ännu mer mål.
Mm.
Första året vet jag att jag missade så sjukt mycket målchanser. Hade jag gjort mål på hälften så hade jag legat i toppen av skytteligan. Men det kom sen med, ju äldre jag blev, desto mognare jag blev, så kom målen till slut.
Mm. På din tid, vilka var stjärnorna? Hade München, det här, var det Effenberg, spelade de? Minns du det?
Vilka var det? Det var ju, Oliver Kahn var ju målet.
Hängde du något på honom någon gång?
Nej, jag gjorde aldrig mål på Bayern München.
Ja, det är väl de här klassiska. Ja, det spelar ingen roll.
Nej, men det var några...
Tyska spelarna har ju nästan alltid stannat i Bundesliga.
Ja, exakt.
De bästa.
Ja, då på den tiden framförallt. Ja. Idag är det
nu
mer
är det
vanligt.
Kanske några med Kroos och dem i
Real. Ja, exakt.
Men ditt fotbollsäventyr går ju vidare då. 07-08 så går du till Aalborg.
Mm.
Klubben som din son tillhör nu.
Mm.
Hur resonerade du inför det klubbytet?
Nej, men jag kände att jag var tvungen... Alltså, jag kände lite... mentalt dränerad från tiden i Tyskland. Det var påfrestande psykiskt. Alltså mentalt var det extremt jobbigt. Som sagt, jag var ung när jag flyttade dit, var nybliven förälder, så man visste inte någonstans vad som väntade när jag flyttade. Så jag kände väl där och då att jag var tvungen att flytta till någonting som var liknande lite mer hemma. Och då hade jag en av mina bästa kompisar, vänner som spelade i Aalborg, Mattias Lindström. Och Erik Hamrén var tränare. Så jag hade ett snack med Erik och pratade såklart mycket med Lindström också. Och därför, mycket tack vare att Mattias var där som jag flyttade dit.
Mm. Och det blev ju succerade.
Ja.
Ni vinner ju direkt.
Ja.
Eller ni vinner till och med två gånger.
Nej, vi kommer trea det året, första året. Sen vinner vi andra året. Men det blev, jag vann ju skytteligan, jag tror 19 mål där, första säsongen. Och sen spelade jag ju bara halva säsongen innan jag blev såld igen då.
Mm. Ska vi ta något om förra förbundskaptenen Hamrén?
Ja.
Vad kan du säga om honom?
Ja, mycket. Dels när jag kommer... Nanne var den som först öppnade upp den mentala... bitarna, hur man ska tänka, men det var egentligen först med Erik som jag började jobba med det själv också, när jag snackade med psykolog och allt vad det innebär, och det var där allting lossnade egentligen.
Det är mycket mentalt i idrott med ju.
Ja, det är det. Alltså, skulle du fråga mig idag så skulle jag säga att allt är det. Alltså, du kan ha störst, du kan vara talangfull och kunna allt det där, men har du inte den mentala biten med dig så då tar det slut. Då tar det stopp någonstans.
Mm. Och succén i Aalborg gör ju att du får ett anbud från England. Som är väl alla spelare ström att spela i Premier League.
Ja, så
och
är
då,
det.
Och då säljs du ju till Sunderland för 25 miljoner.
Mm.
Till den mytomspunde Roy Keane. Vad kan du berätta om din tid i Sunderland?
Nej, men jag kommer ihåg, när jag får det samtalet från min agent så liksom, det är ingenting att tveka om. Alltså jag kan ta historien hur det dök upp. Liksom. Jag har varit iväg på januariturnén med landslaget och fått en vecka extra semester från Erik i Aalborg. Så jag ringer min fru och snackar, kom hit till Miami, så tar vi en vecka i Miami. Jag, Andreas Johansson och hans fru och så min fru. Så vi flyger från Los Angeles till Miami. När jag landar så har ett meddelande, ring mig från min agent. Då, så jag ringer upp honom och säger att allting är klart med Sunderland. Så min fru landar ju. Vi är en natt i Miami, sen får jag flyga till Sunderland då. Men jag kommer ihåg första dagen i omklädningsrummet. Så när jag kommer in så mitt emot mig så sitter Dwight York. Och vid sidan om mig så sitter Andy Cole.
Båda var
där. Ja, båda var där. Andy Cole var där bara en vecka. Sen gick han på lån till Nottingham.
Klassiska paret i United.
Ja, exakt, exakt.
99.
Nej, alltså när man kollade runt sig. Du hade El Hadji Diouf kom samtidigt som mig. Michael Chopra. Ken Win Jones. Pascal Chimbonda. Alltså det var...
Namnkunnigt lag. Men det blir ju faktiskt succé direkt, för du blir ju inbytt och målskytt i första matchen.
Ja, det har jag också. Ett mål i Premier League.
Ja. Men sen blir det inte så mycket mer, va?
Nej.
Vad kan du berätta om det som hände där?
Nej, men dels fick jag lite problem med ryggen och hade lite halvskador. Så där på våren där så blev det inte så mycket. Det blev 6 matcher där som sagt. Sen kom vi tillbaka från semestern och åkte på träningsläger. spela en träningsmatch, jag missar markering, tar det väldigt kortfattat i halvtid, får en sån jävla utskällning. Vi kommer tillbaka, vi är 6 spelare som ska spela reservlagsmatch med juniorerna. Vi har precis varit iväg i 2 veckor nästan, och det är inte så jävla roligt direkt när du landar ska du iväg och spela en träningsmatch mot Gateshead. Mm. Vi förlorar med 2-0. Vi blir inkallade till träningsanläggningen och tränaren då pekar ut inför alltså alla, hela truppen är där då, pekar ut oss 6 spelare. Ni har gjort det sista match i den här föreningen så länge jag är tränare. Det spelar ingen roll vad ni gör på träningen. Så länge jag är här så kommer ni inte få spela en minut. Det slog en efter en gick på lån. Jag hade några lånealternativ, men jag var väldigt tydlig med att säga att alltså, liksom, jag kommer inte gå på lån. Alltså, ska jag flytta så ska det vara någonstans permanent. Hade jag vetat hur det fungerade där borta i England idag, som idag vet jag hur det fungerade, hade jag nog tänkt annorlunda. Då hade jag gått på lån. Liksom. Men då hade jag inte sett min familj. De hade bott kvar i Danmark ett halvår. Jag hade varit där själv. Så det var lite så jag tänkte. Mm. Men så var vi 2 stycken spelare kvar till slut. Och vi fick komma in på morgonen. Vi fick inte träna med laget. Vi fick käka frukost. Träna ett pass. Lunch. Träna andra passet. Och så ett tredje pass. Så vi kom in 8 på morgonen och vi fick inte åka hem förrän klockan 5 på eftermiddagen. Även när de andra var färdiga vid 12. Liksom.
Det är ju rätt töntigt.
Ja, alltså. Nej, men det är mycket. Det är mycket den stilen. Rent generellt tror jag, om du blir utfryst eller när de vill bli av med någon spelare så är det mycket så det fungerar i fotbollens värld tyvärr. Så höll man på en månad ungefär och sen kom en ny han fick ju kicken och så kom en ny tränare och då fick man börja träna igen och då satt jag på bänken någon match med. Men sen till slut så kom Rosenborg in i bilden då.
Och 2009 då så går du ut till den norska storklubben Rosenborg.
Ja.
Och de är ju att räkna med. Och har alltid varit ju i Europa och allting.
Ja.
Vad kan du berätta? Var det självklart? Eller fanns det andra anbud eller vad?
Nej,
vad minns du av detta?
Nej, men det var väl lite löst snack om tillbaka till Aalborg. Det var lite snack om FC Köpenhamn, kommer jag ihåg. Men inget konkret alls. Och när Rosenborg kom in i bilden så fanns det väl ingen tvekan alls från min sida. Det var Erik Hamrén var tränare där. Så det fanns ingen tvekan.
Nej, och här blev det ju succé direkt. Ja. Var det? Ni vinner ju 2 direkt.
Ja.
Ni förlorar knappt en match väl på 2 år.
Förlorade en match på 2 år.
Det är ju helt otroligt. Ja, vad kan du berätta? Din egen roll och insats?
Nej, men jag kommer ihåg, alltså när jag skrev på för Rosenborg så hade jag ett snack med Erik igen. Och han liksom, fan hade det här en chansning. Du har inte spelat på 1 år nästan. Och jag vet ju vad du kan liksom. Så jag lovade honom, men du behöver inte oroa dig Erik, jag kommer se till att det blir bra. Liksom. Och jag vann ju skytteligan då första året direkt. Tyvärr så fick jag problem med en fot där och fick operera den. Så jag hade hela andra året så kunde jag inte skjuta med vänsterfoten. Eller högerfoten, förlåt. Så då gjorde jag bara 11 det andra året. Och sen
med vänstern då?
Ja, exakt. Och med bredsida, jag älskade att skjuta vrist, men jag kunde inte skjuta vrist på ett helt år.
Nej.
Och sen för tredje året så fick jag operera den andra foten, så blev det några mål där med i alla fall, men det blev ändå 55 mål tror jag.
Mm. Och det var bra.
På 100 eller på drygt 100 matcher i tippeligan.
Mm. Det är ju varannan match.
Ja.
Du har varit både i Danmark, Norge och Sverige. Kan man jämföra de här ligorna, skandinavisk fotboll generellt?
Ja,
eller är det en för stor fråga?
Nej, absolut inte. Alltså då på den tiden så var ju svensk fotboll alltid varit rätt så taktisk. Alltså du vet, det är zonförsvaret och det är lite därför jag tror svensk fotboll är lite efter idag. Om man ska jämföra med, för att man är fortfarande kvar i det gamla zontänket. Men då på min tid så var det, danska ligan var ju rätt så alltså teknisk, man spelade alltid bakifrån även om dåliga lagen försökte spela. Medan norska fotbollen var ju lite mer engelsk influerat, lite mer fram och tillbaka, lite mer springa mycket, alltså böljande spel lite mer. Och idag, om man ska jämföra dem idag, så är det väl fortfarande lite där. Det är högre tempo i Danmark, det är högre tempo i Norge än vad det är i Sverige. Och det är därför tror jag att norska och danska spelare klarar sig bättre när de väl flyttar ut. För att de är mer förberedda.
Mm. Rosenborg, när du var där, spelade ni i Europa? Spelade ni också då?
Ja.
Ja. Champions League då?
Ja, vi förlorade tyvärr. Vi vann ju ligan mina två första år. Och första året så mötte vi FCK. Vi slog ut AIK i en runda. Sen mötte vi FCK i playoff-matchen. Och där vann vi med 2-1 hemma. Men så förlorade vi tyvärr med 1-0 borta och rök på bortamål.
Ja, ja.
Men vi spelade Europa League. Det var 2 eller 3 år tror jag vi spelade i Europa League.
Mm. Och efter 4 framgångsrika år där hade i Norge så börjar ett nytt äventyr.
Mm.
Långt från Norge, Sverige.
Ja.
Och då går du till Israel.
Ja.
Vad kan du berätta om det?
Alltså jag tänkte, då var man ju 31-32 där när mitt kontrakt gick ut med Rosenborg, som det började ju sakta gå mot sitt slut. Så man var väl egentligen öppen för det mesta. Jag kommer ihåg att jag hade ett anbud från Vancouver Whitecaps, MLS, och ett lag i Mexiko, och sen så Maccabi Tel Aviv i Israel. Och då visade det sig att när jag spelade med Rosenborg, när vi spelade i Europa, mötte vi ett lag från Cypern, AEK Larnaca. Där Jordi Cruyff var sportchef. Och han gillade det han såg av mig. Han gillade min spelstil och han skulle bli sportchef då i Maccabi Tel Aviv. Så på den vägen så var det så här, jag fick något samtal där från någon agent. Och sen pratade jag med Jordi och på den vägen var det att jag valde Tel Aviv.
Ja, ja. Träffade du Johan Cruyff, hans farsa?
Ja, det gjorde jag. Det var någon välgörenhetsgrej där som Johan var på, som hela laget var. Så jag träffade en trevlig kille.
Mm. Ibland världens bästa. Jag minns inte så mycket, men det säger ju.
Ja, nej, men alla känner till Cruyff-finten som... Och den uppkom efter honom.
Ja, och succén fortsätter ju. Du vinner ju 3 år i rad här med ju.
Ja.
Vad kan du berätta? Hur är fotbollen i Israel?
Ja, men topplagen håller bra nivå. Jag menar, vi var ju ute i Europa och tog oss vidare också från Europa League. Vi misslyckades tyvärr 3 år i rad med, eller 2 år, och ta oss in till Champions League. Sen det året jag lämnade så givetvis lyckades de slå oss in i Champions League. Nej, men det är en bra, alltså topplagen håller bra nivå, skulle jag säga, ungefär som topplagen i Skandinavien eller Sverige, Allsvenskan. Men en bra liga och med bra tryck på läktaren.
Mm. Och att leva och bo i Israel på din tid, hur var det?
Jag hörde lite, men för innan jag tänkte ju, först när jag fick höra om intresset därifrån så tänkte jag, fan, det är ju krig och sånt. Men så försäkrade Jordi mig, ja, men kom hit och var här några dagar innan du bestämmer dig, så får du se. Och vi trivdes jättebra, hela familjen, men vi bodde ju där under lite raketbeskjutning under en månads tid, som var lite obehagligt var det, men man kände sig aldrig rädd. Det var rätt så bra säkerhet ändå, måste jag säga.
Mm. Och då efter 3 år i Israel så vänder du tillbaka till Helsingborg igen.
Mm.
Resonerade du, var du, kände du, gick kontraktet ut eller hur?
Ja, kontraktet gick ut, och det var väl snackat om att jag skulle förlänga där, men jag började bli till åren också och kroppen har tagit skada. Ibland vill ju klara huvudet mer av än vad kroppen gör egentligen. Så därför vågade de inte ge mig 1 år till. Så, men de sa till mig att hittar vi inget annat bättre så då kommer du få. Så jag försökte dra ut på det så länge som möjligt, men sen kom HF in och i bilden och därav så blev det ett halvår. Eller jag skrev egentligen på 2-årskontrakt med HF, men skrev väl in i mitt kontrakt att kommer en klubb från Israel så vill jag gärna få möjligheten att flytta dit igen.
Mm. Och då gör du ju också till Maccabi Petah Tikva. Ja. Vilket uttal här.
Ja, det var bra
uttal. Vad kan du berätta om den klubben? Ja, det var inte lika stor klubb.
Nej, alltså. Det var en liten klubb. Men i utkanten av Tel Aviv. Men samtidigt kunde jag bo på samma område där när jag spelade i Tel Aviv. Jag resonerade som så att jag är så pass gammal nu och kan jag ha det lite skönt med härligt väder där ett halvår kontra frysa i Sverige i 3 månader för säsongen. Det var lite så jag resonerade. Det var egentligen inget ekonomiskt i det som lockade, utan det var mest så jag tänkte.
Mm. Det är helt rätt. Sen väl tillbaka i Sverige igen, så går du till Landskrona, boys.
Ja, ja.
Klassisk klubb i Sverige med ju. Vad kan du berätta om tiden där?
Ja, men det var också lite, jag tänkte, nu var du nära på att jag ska sluta liksom. Och då tänkte jag, men kan vara ett bra läge och komma underfund med vad jag ska göra efter fotbollen. Och tränaren som var i Landskrona, Agim, som jag hade ett snack med Landskrona ändå, då låg de i division 1 och vi satsade på att gå upp. Tyvärr så gick vi inte upp det året, men jag kände att kroppen, alltså jag klarade inte av, alltså en hel träningsvecka, match, fanns stor risk att jag inte klarar av att träna veckan därefter. Men det var ett bra halvår ändå, tycker jag.
Och sen efter mer än 20 år inom den yttersta elitfotbollen så väljer du att sluta då?
Ja.
Blev du som du drömde, Radde? Eller blev du till och med bättre?
Jag måste ändå säga att jag är jättenöjd med min karriär. Sen så finns alltid val man hade kunnat göra annorlunda. Det är alltid lätt att vara efterklok. Som jag sa till dig tidigare, men hade man göra om sin karriär så hade man gjort mycket annorlunda med det man vet idag. Och någonstans är det det man försöker förmedla till sina egna barn. Sen i slutändan så är det upp till dem själva ändå att göra det man säger liksom. Ingen har ju facit, men i det hela taget så är jag jättenöjd med min karriär. Alltså jag har fått vinna SM-guld, jag har fått vinna guld i Norge och Danmark och även Israel och något cupguld i Israel. Så jag har fått vara med och vinna mycket.
Mm. Känner du att du fick ut max av din kapacitet? Eller fanns mer?
Ja, det fanns mer. Mm. Helt klart.
Mm. Ja, det är bra. Och vi måste ju också ta landslagskarriären. Du gör 14 landskamper.
Ja.
Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Känner du att du fick du de chanserna du förtjänade? Eller var...
Ja, alltså jag kände mig aldrig riktigt trygg i landslaget. Och därav tror jag resultaten inte kom heller från min sida, för jag vet att jag kunde så mycket mer egentligen, men samtidigt så jag slogs mot eller fightade som platsen med några riktigt bra spelare, med Zlatan, Max Albeck, Henrik Larsson, Johan Elmander, så det är klart det är inte lätt att slå sig in när det finns sådana spelare i truppen heller. Men jag tror det känns som att jag hade mer att ge där. Framförallt man var lite, man tvekade nog lite på sig själv också, tror jag.
Mm. Vi måste ju också nämna Zlatan. Jag vet ju, du är ju polare med honom ju. Hela Sverige är ju, alltså det är ju den store.
Ja.
Vad kan du berätta om Zlatan?
Nej, men vi delar ju rum med U21 och sådär. Så jag älskar ju Zlatan liksom. Han är ju som, alltså på sitt sätt, antingen gillar man honom eller så gillar man inte honom, och jag älskar honom. Så där finns ju en del
historier. Du kan väl dra någon?
Nej, en rolig historia var väl kanske för några år sedan när vi var i Åre och skulle fira nyår. Så fick jag höra att han var i sin stuga där uppe. Så jag frågar ju mina pojkar om de ska ni följa med upp och hälsa på Zlatan. Nej, fan vad pinsam du är. Nej, men vill du följa med då, Fälla? Ja, hon följer med. Så jag kommer upp där och knackar på och Zlatans fru öppnar. Jag bara känner, är Zlatan hemma? Och hon bara tittar på mig. Vem är du liksom? Nej, men alltså, jag förstår att det ser konstigt ut. Men vi känner varandra, vi har spelat ihop i landslaget och sådär. Och tittat huvudet fram, Radde, är det du?
Och så gick ni in då ju.
Ja, så gick vi in och så snackade vi lite någon timme där och hade trevligt.
Ja. Ja, det är härligt Radde att bjuda på sådana historier.
Ja.
Om vi summerar allt, alltså hela din karriär, du har ju vunnit allt, eller hur? Är det egentligen landslaget som du kan känna att, som vi sa innan? Att...
Jag har fått som sagt uppleva mycket. Du vet, fått spela i Bundesliga, fått spela i Premier League, även om det inte var så mycket. Jag fick göra mål i Premier League, fått spela Champions League och sen så har vunnit ligan i olika länder. Men det är någon, ja, det skulle vara landslaget i så fall som man kände att man inte kanske fick ut det man kunde.
Mm. Nu har vi kört en timme här. Kanontrevligt. Mm. Då tackar jag för att du ville vara med i vår podd, eller min podd, Sunnubo-podden. Tack ska du ha.
Tack så mycket.